han tog steget ut. Så, ja. Om att leva ett givmilt och generöst liv. Det inser man ganska snabbt när man sitter i förberedelser för att skriva den här predikan som jag har fått skriva tillsammans med vår Herre. Att man kan brottas ganska mycket med att det landar i prestationsångest. Att det landar i att vi bara jämför oss med varandra. Eller att det skapar dåligt samvete i oss. Jag är inte tillräckligt givmild. Jag har gått med den där bönen hela veckan. Att det inte ska få bli det som landar i era hjärtan idag. Utan att det får bli en inbjudan till att formas av en god och givmild Gud. Att det är en inbjudan att ta ett steg i taget. Vi ber tillsammans. Tack Herre att vi får samlas här i ditt namn. Tack Jesus att du är här. Att du vill tala, att du vill verka, att du vill forma våra hjärtan. Du vill göra oss mer ödmjuka. Du vill hjälpa oss att få renare hjärtan. Så Herre, vi kommer inför dig med våra liv, med allt det vi bär på, med det vi brottas med. Och vi vill att din kärlek ska få bryta in. Att ditt ord ska få vara mjukt och samtidigt knivskarpt. Så Herre, kom helig ande och tala och verka. I Jesu namn. Amen. Jag vill börja med att läsa en text ifrån Matteus för oss. En text som vänder upp och ner på allt. Den är från Matteus 20 och vers 1 och framåt om du vill följa med. Och annars är det bara att sluta ögonen och lyssna. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timme gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och det gav sig iväg dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen. Och när han såg några andra stå där sade han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? Det svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sade han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sade vingårdsägaren till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med det första. Det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan den första steg fram och trodde att det var det som skulle få mer, men det fick också en denar. Då protesterade det och sade till ägaren, Det där som kom sist har bara hållit på i en timme. Och du jämställer det med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sade han till en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar och ta nu vad du vill, du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först. Och det första blir sist. En ganska provocerande text. Man brottas när man läser den här texten. Jag har läst den om och om igen. Och vi är ju så formade av att vi ska vara värdiga. Vi är formade av liksom världens rike. Av hur man förtjänar saker och hur man inte förtjänar saker. Och det är det jag vill ta med er på idag. Och visa för er på en god och givmild Gud. Som inte ser till vad vi har presterat. Eller vad vi äger. Eller vad vi har gjort. Utan som bara ger och ger och ger. Ett liv som präglas av äkta givmildhet behöver börja i vem Jesus är och vad Guds rike är. Jag tänker att ganska snabbt om givmildhet handlar om att jag ger saker eller jag gör saker för att jag själv ska få må bra. Eller för att det ska dämpa något dåligt samvete. Så blir den givmildheten ganska snabbt urvattnad. Den tappar snabbt sin äkthet. Och när vi läser Bibeln så får vi beskrivningar om vem Gud är. Den Gud som är Herre över allt. Som har skapat allt. Han beskrivs i psalm 86 av psalmisten att han är barmhärtig och nådig. Han är sen till vrede, han är rik på kärlek och han är trofast. I psalm 25 beskrivs han som god och pålitlig i allt. Psalm 23 som många av oss har läst bevisar ju också på Guds godhet. Hur han känner oss, hur han tar med oss på gröna vall, hur han fyller vår bägare så att den flödar över. Han stannar inte vid att nu är det liksom, nu har det nått sin topp här på glaset, på bägaren, utan han fortsätter att ge. Saltaren är en av de platserna i Bibeln där Gud hyllas om och om igen. Och där vi också får flertal bilder av vem Gud är. Men jag tänker att vi redan ser hans egenskaper i begynnelsen. När Gud skapar och han skapar gott. Allt Gud skapade var gott. Den treenige Guden, han är fylld av kärlek. Och den kärleken är det som flödar ut och som skapar allt det goda. Och det är den guden som vi får vara avbilder till. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Står det i första Mosebok 1:26. Vidare så står det att vi är kallade att härska och förvalta det som Gud har skapat. Allt gott var en gåva till oss från första början. Det var det som skulle vara grunden för vår identitet. Att vi är skapade av Guds avbild. Att vi ska sträva mot att spegla honom och formas av honom. Och det där är en viktig påminnelse som jag tänker att vi om och om behöver påminnas om. Att allt i slutändan är Guds. Det är en gåva till dig och mig. Men när vi kommer till det som vi kallar syndafallet. När Eva och Adam bestämmer sig för att det där andra verkar vara mycket mer spännande. Att få styra över sitt egna liv. Att kunna se det som är ont och det som är gott. De bryter där med Gud. De vill styra över sina egna liv. Men Gud, han ger ändå inte upp. För en själv där så hade man ju känt att så här, nej, det är ute. Jag får välja någonting annat. Jag får gå en annan väg. Men det är inte Guds väg. Han väljer oss människor i vilket fall. För att han är så fylld av kärlek. Han är så fylld av godhet. Men vi följer ju det här folket genom Bibeln. Som brottas med saker som du och jag brottas med också. Och kanske att det ganska ofta är en tröst. Att du och jag är inte ensamma med våra brottningskamper i livet. Människorna brottades med frestelse av olika slag också. Av pengars makt. Av att vara sin egna herre. Att lyckas. Att vara lycklig. Men människor upplever att det hela tiden kommer på bättre vägar än att följa Guds vägar. Och så ofta som jag kan känna igen mig i de här berättelserna, i de här människorna, när jag vandrar genom livet. Men mitt i det så kommer Jesus med en annan bild. Gud väljer att inte släppa taget om det där trotsiga och egoistiska folket. Han väljer att sända sin son, Jesus Kristus. Jesus, han blir Guds rikes mänskliga gestalt. Jesus, han är Gud med oss. Och han presenterar inte bara några religiösa idéer eller fromma tankar. Eller en regelbok som vi ska följa. Utan han kommer och kallar på människor. Han kommer och bjuder in till en levande och verklig och livsförvandlande relation. Han är vägen till vår fader. Han är vägen till försoning och till upprättelse. Och Jesus, han blir ju Guds mänskliga gestalt. Han är allt det där som Bibeln har pratat om Gud. Genom hela Gamla testamentet så får vi de där bilderna av vem Gud är. Och plötsligt så har vi den gestalten mitt ibland oss. I vårt centrum. Som säger kom. Kom och följ mig. Kom och låt mig få forma dig. Och Jesus, han vandrade omkring. Han talade. Han verkade. Han förvandlade människors liv. Och så kommer vi till den där dagen när han står och ska förkunna från det där berget. Det som vi kallar bergspredikan. Och så börjar han sina ord och säger så här. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Det ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga. Det ska möta barmhärtighet. Och saliga de renhjärtade. Det ska se Gud. Saliga de som håller fred. Det ska kallas Guds söner. Och saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er på alla sätt. Förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Man kan förstå att det här provocerade ganska mycket i den här tiden. Jesus kom, han var Guds rikes mänskliga gestalt. Och han kom och slängde om allt. Han vände upp och ner på allt det som de här judarna hade fått till sig. Den här tiden så hade de religiösa judiska ledarna oftast en syn på och en väldigt bestämd åsikt om vilka som välkomnades in i Guds rike. Inbjudan var begränsad till judarna. Det var begränsat till att det främst var män och män i högre klasser. Det var främst de rika och välbärgade som var välkomna till Guds rike. Man gjorde kopplingen i att hade jag mycket pengar så hade jag blivit välsignad extra mycket utifrån att jag hade levt som jag lär. Och det som var sjuka, som var fattiga. De hade förbannelser över sig. De hade inte levt enligt Guds lag och Guds vilja. Därför levde man på ett helt annat sätt. Man levde med att man skulle hålla sig borta från den här gruppen som man trodde hade fått någon slags förbannelse över sig. Kanske att man kunde dra sig till att ge dem lite pengar ibland. För det var ju ändå någonting som var viktigt att dela med sig i en viss mått. Alla människor stod inte enligt dem på Guds rikes gästlista. Och kanske att det också ibland formar våra tankar. Jag kan ibland känna igen mig också i att man lätt tänker, den där förtjänar inte. Den där är inte värdig. Och mitt i det så kommer Jesus och han talar total motsats. Han går emot alla ekonomiska system. Han vrider på hela det som är världens rikes tankesätt. Att den som kämpar mest, den ska få mest. Att den som är först ska alltid få komma först. Att den som är högre ställd har alltid en högre plats. Och till det så talar Jesus om någonting annat. Han säger att den första ska vara den sista, att den sista ska vara den första. Han som själv går ner på knäna och tvättar sina lärjungas fötter. Han bröt mot allt. Han åt med syndarna. Han åt med den sjuke. Han lyfte dem som inte hade någon plats i världens rike. Jesus, han var revolution. Han var den som bröt ny mark. Han kom med tröst, upprättelse och hopp till oss alla. Till dem i marginalerna. Till dem som inte kände sig värdiga. Och det är det här som Bibeln vittnar för oss om och om och om igen. Om en Gud som är nådefull. Om en Gud som är så generös så vi inte ens kan ana. Gud ger kläder till Eva och Adam precis efter de har brutit allt. Säger inte det någonting? Gud väljer ett brustet och trotsigt folk. Som det folk som ska gå ut och vara ett ljus. Fast att de om och om igen vände sig till de där andra gudarna. Till den där guldkalven. Så ger inte Gud upp hoppet. Han fortsätter att sträcka ut sin hand. Han fortsätter att upprätta dem. Att forma dem. Psalmisterna förkunnar för oss om en Gud som är fylld av nåd, godhet, barmhärtighet. Det är detta Bibeln vill berätta för oss. Om den här goda guden. Som tar sitt fulla uttryck i inkarnationen. I döden och i uppståndelsen i Jesus Kristus. Och tänk, det är den guden som har skapat dig och mig. Det är den guden som vi får tillhöra. Som vi får ha en personlig relation till. Som vill forma oss. Och som vill fylla vår bägare i överflöd. Världens rike, det kräver, det förtrycker, det sårar och det fördömer. Det världen säger om och om igen är att vi måste göra oss förtjänta av det vi får. Vi måste förtjäna att bli älskade. Vi måste förtjäna vår plats. Vi måste förtjäna vår lön. Och kanske att du och jag ibland hamnar i de tankarna också. Men Guds rike är annorlunda. Det är omvänt. Den Gud som Jesus vittnar för oss om är oändligt givmild. Han är nådefull fast att vi inte förtjänar det. Han är barmhärtig i allt han är och gör. Gud, han är givmild i sin existens. Det ligger djupast i honom att bara fortsätta att ge frikostigt. Han kan inte sluta att ge. Men det fantastiska är att Gud också är medlidande med sin skapelse. Han slutar aldrig att ge till någon av oss. Vad vi än står i, vad vi än brottas med, så ger han. Och han ger. Och allt han ger är en gåva till dig och mig. Och ibland så tänker jag att vi skulle bli bättre på att se det där lilla och ibland det där stora som visar för oss att Gud är god, att han är givmild. När vi ser solen gå upp, när vi ser blommorna bryta ut, när vi ser människors liv upprättas, när vi ser kvinnor som kommer ur prostitution, när vi ser orättvisa brytas. Då tänker jag att det är en påminnelse om vilken Gud vi tror på. En Gud som aldrig ger upp. En Gud som fortsätter och fortsätter. Fast att vi faller. Fast att vi brister. Så är han där. Han plockar upp. Han möter oss med sin kärleksfulla blick. Med sin hand och säger kom. Vi människor kommer aldrig komma till en position där vi kan säga att Gud är skyldig oss någonting. Att vi förtjänar någonting. Men jag tycker det är det stora vittnesbördet. Att fast att vi brister, fast att vi inte förtjänar, så möter han oss ändå. Han plockar upp oss. Han fortsätter att vilja forma våra hjärtan. Han fortsätter att vittna om att jag har så mycket mer för er var och en och för den här världen. Kom och se allt det fantastiska jag har för dig. Han vill att vi ska få uppleva ännu mer av hans kärlek. Att det ska få bottna i vår kropp, i vår själ, i vår ande. Att vi är älskade. Att vi är skapade till Guds avbild. Så vilken Gud är det du tror på? Vem är den Gud som du kallar Herre i ditt liv? För jag tror att det påverkar oss mer än vad vi tror. Den bild du och jag har av Gud, det kommer påverka hur vi lever våra liv. Det kommer påverka vår relation till Gud själv. Och det kommer påverka vår relation till människor runt omkring oss. Tror vi på den Gud som Bibeln berättar för oss? Tror vi på den där goda, underbara, kärleksfulla fadern som är trofast, som är självuppoffrande, som är förlåtande, mäktig och så otroligt nådefull? Om det är den Gud vi tror på, så tänker jag att Jennys bild här uppe bara blir ett så naturligt flöde. Då blir det inte längre prestation, utan då blir det bara ett flöde som det här godisregnet var en bild av. Att det bara flödar. För att vår bägare hela tiden bara flödar över. Det är den Gud som jag vill följa. Det är den guden som jag vill säga mitt ja till. Och som jag vill ska få vara herre över vår församling. Den givmilda, den kärleksfulla, den nådefulla, som alltid vill ge mer av oss till oss. Men hur tar det sig uttryck i våra liv? Och jag vill som avslutning bara landa i något konkret. Jag tycker att Jennys enkla bild från den här vardagen som vi lever i är en perfekt bild av hur vi kan öva oss. För att vara givmild, det är ett verb. Det är någonting som vi hela tiden måste öva oss i. I Ordspråksboken 11 och 24 så står det att den som är generös får mer. Den som är generös får mer. Och det där är ju alltid lättare sagt än gjort. Men jag tror att vi kan på olika sätt sträva efter att utifrån den Gud som vi tror på, som Bibeln berättar för oss om, att vi kan få ta steg att formas. Och jag tänker att en bra början inte alltid är att börja med att bara ge ut massa, utan att också få börja med att ta emot. Att få öva sig i tacksamhet och förnöjsamhet. Jag kan tycka att det är svårt ibland att vara tacksam och nöjd med det jag har. För hela tiden så säger samhället att du ska vilja ha mer. Att du ska göra alla de där drömmarna, du ska resa till de där olika platserna. Du ska alltid sträva efter mer och mer. Och det kanske är en god drivkraft i grunden. Men jag tänker att den vänds till fel saker. Att den handlar i slutändan om att jag ska vilja ha mer pengar. Att jag ska vilja ha mer pengar för att kunna renovera mitt hus. För att kunna göra den där drömresan med familjen som jag har längtat efter. Och förstå mig rätt. Det handlar inte om att vi inte får renovera våra hus. Det handlar inte om att vi inte får åka på de där resorna. Men jag tänker ibland att vi behöver rannsaka oss och fundera på vad är vår förhållningssätt till allt det vi äger. Är det att jag äger allt det här? För jag har gjort mig förtjänt av det. Jag vet att en pastor sa för ett par år sedan i en predikan att köper du en ny bil så måste du också vara beredd att låna ut den. Och du måste också vara beredd att låna ut den till vem som helst. Och för mig så var det en påminnelse om hur jag förhåller mig till saker jag äger. Är jag beredd att låna ut det som är mitt? Är jag beredd att dela med mig i min vardag? I både smått och stort. Så jag tänker att jag vill skicka med er frågan att hur förhåller du dig till allt du äger och har? Vem är herre över allt det du har fått? Och vad är det du behöver öva dig i att kanske släppa taget om? Att få låta Gud bryta in och forma dig. För att bli mer välsignad. För precis som ordspråksboken säger så tror jag att vi alla har den erfarenheten på olika sätt. Att den som är generös, den får så mycket mer tillbaka. Så hur speglar du Guds givmildhet i ditt liv? Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Att du kom till vår värld. Tack att du fick bli Guds mänskliga gestalt. Som fick peka, som fick tala, som fick bryta ny mark. som fick vända allt upp och ner. För att vi människor skulle förstå vem Gud är. För att vi människor skulle förstå vårt behov av dig, Fader. Herre, tack för att du valde att dö. Du valde att gå hela vägen ner i dödsriket för att ta allting på dig. Allt det som vi människor brottas med, som den här världen proklamera ut. Allt det tog du på dig. Och du vann över det. Och Herre, jag vill och vi vill få smak på din godhet ännu mera. På din givmildhet. Och vi vill att det ska få forma oss. Att vår bägare bara ska få fyllas med allt det som är du. Så att vi också bara frikostigt delar med oss av vår kärlek som du har älskat oss först med. Med goda ord. Med ett godisregn om det behövs. Med att ge av det vi har fått på olika sätt. Så Herre, vi vill att du ska vara Herre över alla delar av våra liv. Hjälp oss att släppa taget. Hjälp oss att lita fullt ut på dig, Herre. Kom helig ande och gör våra hjärtan mjuka. Gör oss barmhärtiga. Och låt oss få se det du ser. Låt våra hjärtan få slå i takt med ditt hjärta, Herre. Så kom och gör ditt verk mitt ibland oss här. Låt din vilja ske så som i himlen, så och här i Stora Mellösa, i baptistförsamlingen, i oss som sitter här idag. I Jesu namn. Amen.
Vi får öva oss i att ta emot och ge vidare. Vi ska få tillbe Gud tillsammans, vår förbön.